Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Inte din morsa. Det var liv i luckan förra avsnittet. De mest oväntade som har lyssnat på...
Nej, men det är ju det.
Ja, du var väldigt bestämd där förra avsnittet. Väldigt bestämd åsikt.
Men folk verkar gilla det. Mm. Att man är tydlig och tycker saker och ger sig på andra och så. Mm. Nej, jag vet inte, men... Det är roligt, det är i alla fall fantastiskt roligt tycker jag, för att vi poddar ju liksom, nu har ju vi hållit i här, jag tänkte på det att jag är så stolt över att vi som är lite lufttecken personer, lite kladdriga sådär, jag menar att vi ändå har lyckats hålla i och hålla ut och bara köta på här med den här podden, trots att vi har massor med barn och massa jobb och andra grejer, att vi ändå lyckas köra. Jag gillar det.
Jag med. Vi har ju inte de bästa förutsättningarna. Det kan ingen ge oss.
Ofta ett litet jobbigt barn som sabbar våra stunder av stillhet. Mm. Det är typ den enda stunden av stillhet och samlade tankar som jag har under veckan.
Ja, ja.
Och ändå så ska de då in och norpa på även den här timmen. Mm. Och det ska nästan vara omöjligt att få till det. Men nu är vi här och vi lyckas ändå. Jag ser det också som ett tecken på tillfrisknande i medberoendet. Att vi trots att vi flyttar på tider och möblerar om rätt friskt ofta så. Så sitter vi ändå här och tar oss den här timmen.
Det är så att säga, jag ser liksom mina senaste typ 36 timmar. Åker och hyr ett släp. Lämnar unge på Halloween-disco. Hämtar annan unge. Packar in, 4 kvinns åker till Tärnsjö, packar ihop 450 kvadrat, dricker lite vin, pratar om livet, gråter, skrattar lite, packar in, iväg, kommer hem, bär upp en soffa, bär upp en säng. Ossian kommer som jag inte får tag på, han kommer med Bobo, bla bla bla. Nu badar de, att det är så här, det är hela tiden på fitthåret att det löser sig. Jag måste faktiskt säga, det kan liksom lika gärna skita sig hela tiden, känns det som.
Jag håller med, jag har haft samma rulljans här. Och det enda som jag satt igår och kände mig så här lite bitter, att så här, fan tid. Jag önskar att jag hade liksom två parallella jag. Mm. Så att jag i alla fall hann njuta också, för det är ju härliga grejer man gör.
Ja.
Men det är ofta så förenat med fitthårsstress liksom. Ja. Igår hade då Igor 3 kompisar hemma och då skulle de ha tacos på kvällen och de skulle hämtas och så skulle då Foxen hämtas, skulle man åka och handla för att liksom...
Du verkar vara helt ockuperad.
Nej men det var chockat liksom. Ah. Det var så chockat på deras önskemål och så ville man göra mysigt i deras första dag på höstlovet liksom. Och så fick jag för mig att rida iväg också till min granne här och rida en ridlektion, vilket var så jävla kul. Men det är så här, så fort man nallar lite av den här ockupationsmakten av barnen, mm, så får man ju dubbelt fucking upp. Det är det, mm, som jag håller på att dö på också. Man är så här, gud vad härligt, nu fick jag en timme här för mig själv. Men då ska man få äta upp det, ja, och jobba igen. Utav helvete.
Det komplicerar. Liksom. Och Mattis är ju på ön på Gotland och packar ner ladan. Och hämtar hem det sista med sina killkompisar. Så att, det känns lite som vi så här, utvandrarna. Vi är olika lador, olika gamla hus och packar.
Oh.
Och sen de barn och åker båt. Och...
Herregud.
Det är ändå, ja, men det är ändå livet. Det är ju som man är en rastlös själ. Om det inte händer någonting så klagar man ju på det också. Men det, jag tycker det ligger någonting i det där. Att man skulle ibland vilja njuta lite mer av det. Jag pratade med en kompis häromdagen och de hade haft det lite krisigt nu i början på hösten. För att hon blev liksom... Nej, men hon tröttnade på honom att han aldrig kunde se allt det bra de hade.
Mm.
Förstår du? De hade köpt en, liksom ett fint hus och båda har bra jobb och barnen är glada. Och han liksom ändå rastlös själ på väg någon annanstans hela tiden.
Mm.
Men han tog det på allvar och gick och pratade med någon om... liksom, varifrån det kommer. För att det, man kan ju alltid adressera olika känslor av flykt.
Mm.
Och jag vet inte, det är ju väldigt fantastiskt att, liksom, att vara fyra kvinnor och kvinnokraft. Men man kan ju inte sticka under stol med att det är rätt tufft att bära stora soffor och urnor och mm, möbler. Och sen ska man packa ihop allting, ungarna. Då känner man ändå lite så här... Ja, det kanske inte är så himla fel med lite könsroller ibland.
Mm.
Jag saknade, jag sa det igår när vi satt och käkade middag. Eller då, pizzerian i Tärnsjö. Och apropå det här vitt och fräscht och att liksom, medelklassen i Sverige håller på och renovera ihjäl sig, som André Valdén skrev i sin succé-essä i DN förra veckan, att säga hur många trädäck mäktar Sverige med.
Mm.
Så åker man liksom 1:45 från stan upp förbi Uppsala in mot Gävletrakten, och det är ingen som bryr sig om oss där. Det är liksom, vi är så otroligt storstadscentrerade i våra hjärnor. Då kommer jag in och ska köpa pizza 7:30 på kvällen. Det är liksom galenskap. Det är disco. Det är ljusshow inne på pizzerian. Det är högtalare som ska liksom funka på en arena. Bredvid pizzerian är det party. Nej, men det är liksom... Det är loppisar. Det är folk sitter utanför och röker. Det är hundar.
Det är dansbandsmusik.
Ja, det är liksom, jag menar inte för liksom, det handlar inte om att jag, det handlar inte om någon snobbism. Det handlar, de lyssnar säkert också på, men fan, Mozart. Det är inte det jag vill komma åt, utan där kommer man in, först är Euphoria fett på högtalarna, och sen är Linda Bengtzing, och jag känner så här, för fan vad mycket roligare det var att gå in på den där pizzerian en kväll än någon annan krog man har varit på i Stockholm.
Mm.
Så att jag tänker på det där, att det är så här, man tror att bara för att man är en storstadsbrutta så har man liksom facit till. Och den här oron som läcker, att den kanske också beror väldigt mycket på det där att man sneglar åt fel håll liksom, istället för inåt då, eller vad man ska säga.
Mm. Så kan det säkert vara.
Mm. Men det var väldigt festligt i alla fall.
Det tänker jag överlag. Det är en av mina, så här, vad ska jag säga... Nej, men det jag är mest glad över egentligen över min barndom var att pappa turnerade så mycket så att vi var så mycket runt om i Sverige. Alltså man har ju varit,
jag tror du skulle säga så vi slapp honom, men det vet jag inte.
Jag ska inte säga. Nej, jag ville inte slippa honom. Jag ville bara ha mer. Ja, den här frånvarande gubben. Men nej, men så här, han tog ju, alltså det är ju så med resan, det är ju som ett resande folk liksom, den turnerande musikfamiljen, så att man har ju varit i varenda håla i hela Sverige, från norr till söder, och det är så underbart, jag älskar det, och det är, alltså det är lite som i vårt jobb också, vi åker ju också land och rike runt och kan hamna liksom ena dagen i Mariestad och nästa dag i Leksand, och sen är man långt ner i Skåne någonstans. Det är, jag tycker, så jäkla befriande på något sätt. Och vidga vyerna och inse att Sverige inte är, som du säger, idel trätrals
verandor, renoveringar.
Ja, renoveringar och så här kvänumkök och you name it, liksom.
Det var en ganska intressant diskussion, för jag lyssnade på en intervju i P1, du vet, när söndagsintervjun.
Mm, en klassiker med Martin Wiklin.
Precis. Fantastiska intervjuer nästan alltid.
Mm.
Om inte intervjupersonen inte är något intressant. Det händer ju såklart ibland också. Men det är en 9 gånger av 10, tycker jag, att det är superintressanta intervjuoffer, som man brukar säga. Och då var det förra söndagen Lena Einhorn.
Mm.
Som är författare och forskare och dotter till Nina Einhorn och nu vet inte jag vad pappan heter, om jag ska vara helt ärlig, men de kom ju, de överlevde förintelsen, kom till Sverige och blev upphöjda läkare och forskare. De var liksom väldigt, väldigt framgångsrika, och de fick då 2 barn, varav Lena var en, och hon hade en brorsa också.
Är inte det Stefan Einhorn? Som också blev läkare?
Ja, de fick 2 barn då. Stefan Einhorn, som också är läkare och har skrivit många böcker.
Mm.
Trevlig och sympatisk. Och Lena då. Som också båda blev liksom... ja, men hon är också läkare och... ja, hon har skrivit mycket böcker om olika bibliska... så här, nu har hon kommit ut med en biblisk deckare.
Mm-hmm. Spännande.
Hon är väldigt intresserad av att så här, leta tecken i gamla och nya testamentet och så här... ja, kanske är Jesus och Johannes samma person. Alltså...
jag förstår.
Ja, men så supersmart. Men hon sa någonting i en intervju som jag tyckte var så otroligt spännande. Hon sa så här. Jag växte upp med 2 föräldrar och de var underbara, fantastiska föräldrar. Så stimulerande och schyssta och liksom uppmuntrande. Och sa alltid så här, Lena är så smart, du får fråga henne. Hon kan liksom inte klandra... sin uppväxt. Hon tyckte det var en toppen uppväxt. Men sen så känner hon så att det är ändå någonting som inte stämmer. Varför har jag så svårt att bli älskad? Varför måste jag alltid vara över? Liksom? Ja, men en rädsla för att bli lämnad visar sig då. Och då sa hon att de här 2 föräldrarna kom då såklart och hade egna trauman från förintelsen, of course.
Mm.
Men också superintellektuella. Och så fick de raskt 2 barn.
Mm.
Och de visste inte hur de skulle göra under småbarnsåren. De hade inte den liksom, naturliga fallenheten. Som man säger, men, ja, nu ska jag inte prata om allting i klass. Men vi säger så här, bondemoratakterna då. Utan de vill ju använda sin intellektuella lösning. Och det funkar ju inte med småbarn som är med på konferenser i San Francisco. Och de springer runt och härjar vare sig de har intellektuella föräldrar eller inte.
Mm.
Och sen så när hon var runt 30 så kom hennes kusin då med en gammal bok. En så här, en bok om uppfostran och psykologi för barn och sådär. Och då hade hennes pappa skrivit massa små liksom notes i marginalerna. Och strykit under då till, till Nina då hur hon skulle bli en bättre mamma.
Mm.
De visste liksom, det var under småbarnsåren så var de helt enkelt 2 famlande intellektuella föräldrar som inte lyckades de lyckades inte vara småbarnsföräldrar.
Mm.
Och sen så var jag på Camilla Läckbergs den här premiären som du skulle varit med på, Lyckoviken.
Mm.
En riktig klassisk 90-talssåpa alltså. Alla ingredienser.
Fan vad härligt. Jag önskar så att jag hade kunnat, men jag fick ett sjukt barn då mitt i allt. Men jag älskade ju vad hette de här alltså såperna som kom. Skilda världar.
Det var ju det största.
Varuhuset med Skilda världar som var varje dag såpa.
Ja.
Ja, fan, det var härligt alltså.
Men det som var så intressant då efteråt, så satt jag på en middag med en väldigt välkänd författarinna, och då sa hon något liknande, att säga, ja, men jag är uppvuxen med väldigt intellektuella föräldrar, så att ungefär som att det är samma som med att det är då lyckat, förstår du?
Mm.
Om man är uppväxt i ett hem där det är välutbildade föräldrar och intellektuella föräldrar, så är det lika med att man är bra föräldrar. Och då så påpekade jag här, jag tyckte bara att det var någonting intressant över det där.
Mm.
Att, och jag tänker snarare tvärtom, du och jag som har läst en del kvinnohistoria, så här, förr i tiden så mådde ju människorna i bondesamhället bättre, just på grund av att man hann inte dividera så himla mycket. Det var bara att gå upp, köta på, se till att barnen fick mat, ut på fältet eller vad man nu skulle göra. Alla bodde tillsammans, alla låg nära, alla liksom generationer hjälptes åt på något sätt. Medan överklassen då uttråkade, hysteriskor som det kallades för det. Så att,
Jag tänker väl att det handlar väldigt mycket om, återigen, att vi landar i den gamla klassiska anknytningsteorin. Och jag tänker att så här, i överklass och i intellektuell överklass också. Alltså, men överklass kan ju vara både ekonomisk överklass, kulturell överklass.
Ja, precis.
Som ju den filosofiska, franska filosofen Bourdieu, han liksom myntade ju de olika, liksom vidgade klassbegreppet. Men det som i alla fall sammanfattar de övre klasserna, det är väl att ju bättre ställt man får det, oavsett om det är på kunskap eller pengar, desto liksom längre ifrån vill man komma sin avkomma. Typ anlita ammor, barnflickor, au pairs. Alltså för att bibehålla och frigöra arbetskraft, sin egen då kapacitet och sin egen hjärna, så måste någon annan göra så att säga the dirty work med barnen. Tänker jag. Och det verkar ju inte falla i god jord hos små barn. Alltså det finns ju många, även så här Lisette Schulman, alltså Alex Schulmans mamma växte ju upp med Sven Stolpe och mamman där. Och det är liksom lite samma stil där. Det är också att det, så här, det ska kultiveras, de här barnen ska liksom kultiveras så tidigt också. De får inte vara barn på samma sätt, utan det ska läsas och det ska tragglas bokstäver från att de är jättesmå. Mm. Det som premieras är prestationer, alltså intellektuella prestationer, snarare än att de är så här mjuka, gulliga, härliga små keruber. Typ. Mm. Ja, men alltså, nu generaliserar vi grovt. Men,
ja.
Ja, men du är verkligen någonting inne på spåren där, och det är inte helt osökt, så har jag funderat ungefär på samma grej den här veckan. Så jävla sjukt.
Vad ovanligt, älskling.
Vad strange. Nej, men så här. Jag läste en insändare av en... Det måste ha varit en så här kristdemokrat, tänker jag. Men det var en man i alla fall. Som ondgjorde sig över att människor inte var med sina barn när de var lediga. Att man så här lämnar barn till förskolan när man själv är ledig, eller passa på att typ ta ledigt, eller varannan veckas föräldrar, då jobbar man när man har sitt barn, för då får ju barnet gå på förskola, och sen tar man ledigt den veckan man är barnfri, för då kan man ha så här raj med tjejerna och åka på tjejresa och sådär. Och då började jag diskutera det här med Fox dagmamma. Och hon sa det så här, men det är ganska konstigt att vuxna människor, de har alltså lagstadgad arbetstid 40 timmar i veckan. Man får inte jobba mer än så som anställd i Sverige. Det reglerar ju arbetslagen och, ja, och så. Men barn, vet du hur många timmar de får vara på dagis i veckan?
Vadå, lagstadgat eller bara
barn? Alltså, lagstadgat.
60?
Ja, 60 timmar.
Fan.
Alltså vuxna människor som är anställda har ju rätt till minst 5 veckors semester. Men barn i svensk förskola, de ska inte få ha någon semester. Alltså det finns inget tvång att de ska ha semester. Utan man kan per definition stoppa in sitt barn på förskolan varenda dag. Hela året. Mm. Förutom på helgerna. Men det finns ju till och med så här nattis och helgdagis och sånt. Eftersom människor, det ska ju varje kommun kunna tillhandahålla också. Och då började fundera väldigt mycket på det här. För jag fick ju en sån lite dammig känsla av den där insändaren och tänkte att så här, men what the fuck, liksom, låt folk få ha lite egen tid, sluta liksom. Mm. Men sen tänkte jag ändå mycket på att så här, det är någonting fishy med att vi tycker att barn är så besvärliga. Vi ska absolut ha dem, vi ska absolut sätta dem till världen, men vi orkar inte fostra dem, sätta gränser för dem och göra the dirty work liksom. Då vill vi hellre jobba, och vi ser det typ som att det är skönare att komma till jobbet och få dricka en kopp kaffe och prata med vuxna människor än att ta hand om sin tvååring om dagarna. Och jag står ju själv i det här, och jag kan ju verkligen erkänna att jag tycker att det är jätteskönt att lämna mitt barn till dagmamman. Och få lite då arbetstid slash egen tid. Jag menar, det är ljuvligt. Att försöka utöva mitt yrke samtidigt som jag har mitt barn är ju... det skulle krävas häxkonster för att få till det. Liksom. Och samtidigt så vet jag ju också att ju mer jag är med honom, desto enklare är det att vara med honom.
Ja, jag vet. Mm. Och, men jag tycker problemet är, alltså, det är klart, alltså, vad var det Simone de Beauvoir sa, att liksom, yrkesarbetet är det enda som kan garantera kvinnans frihet.
Mm.
Och jag förstår vad hon säger, men så kommer jag också ihåg, kom du ihåg när författaren och feministen Nina Björk började debattera det här? Var det på var i början på 2000-talet, 2005 tror jag det var, när hon var så här, vi är inne på helt fel spår, vi måste börja om på ruta ett. Och på den här rutan så hamnar de livets realiteter. De ser ut så här, barn finns och barn tar tid.
Mm.
Och det här var ju mitt i en tid när kvinnor skulle liksom självförverkliga. Så man,
det var mitt in i det vi kallar för hela mamma-feminismen. Liksom att allting gick ut på att jobba 80 timmar i veckan och liksom anlita vem fan du vill. Lämna ungen på typ så här nattis, dagis. Och
ja, och sen ska du gå på AV.
Ja, och sen
så ändå så här. Ja, och sen så gick man ändå från dagis. Jag var med om det där så många gånger när jag liksom lämnade mina barn på dagis och gick därifrån ont i magen och grät runt hörnet. För jag kände så här, ja, jag är i karriär, jag syns på tv, hitan och ditan, men varför har jag dåligt ont i magen?
Mm.
Och så såg man så här insändare och knattetimmen hit och dit och liksom mammor som var så här, jag vet, det här känns inte så bra, jag lämnar barnen och de är borta kanske så här 8 timmar, 9 timmar på dagis. Och så här, ingen fara, barn har inget perspektiv och hit och dit och... Ja, kanske en äldre ungen. Ja, hon kanske blir, liksom, tänker lite mer på det. Men ingen fara. Allting som mamma gjorde in the name of liksom, jämställdhet och karriärism skulle liksom okejas.
Mm.
Och jag träffade en kvinna som jobbar mycket med kvinnohälsa häromdagen. Och hon sa det att så här, vi fattar inte att den stressen som vi utsätter våra kroppar för gör att vi hamnar liksom i förklimakteriet. Vi framkallar själva liksom det här hormoniella dåliga måendet.
Mm.
Det får vi, jag är inte liksom hormonexpert så jag kan inte uttala mig om det. Men jag tror ändå att det ligger någonting i det att så här, svenska kvinnor mår så jävla dåligt.
Mm.
Då tänker man så här... Mina kompisar som bor i USA, de fattar liksom inte. De är så här, ni har lagstadgad skola. Ni har liksom, ni kan sätta er på bussen överallt. Allting är liksom fixat och ordnat. Ni kan gå till sjukhus och den har ont i magen. Ni får mammografi. Alltså ni lever ett smutt liv. Mm. Och ändå så mår ni typ sämst i världen. Så de får liksom inte ihop det.
Nej.
Och så tänkte jag på en grej som Jessica Lasse skrev häromdagen. Vet du om det?
Det är väl hon och Malin Gramer har ju precis. En podd.
Hon skrev en insändare då på sin Insta, så sa hon så här: jag har flyttat hem från Spanien och jag fattar inte vad problemet är. Så här, där lyckades jag gå upp med barnen, ha en härlig morgon, spela tennis, yoga, äta lunch med mina vänner. Alltså allting som att leva i nu och göra saker som hon tyckte var roligt för henne, men även att hon kunde vara liksom en fungerande och liksom, ja, en lycklig familj. Och så sa hon, så kom jag hem till Sverige. Och så på pappret är det egentligen ingen skillnad. Jag gör ungefär så här, samma saker. Och ändå så känner jag så här att jag bara stressar och jäktar runt. Jag har liksom inte typ gjort en grej för mig själv. Jag bara, jag förstår inte den här ekvationen. Jag förstår inte hur det kan vara som skillnad. Och jag har tänkt på det där. Och jag tror att vi är inne i någon... Jävla, vi har liksom imploderat av stress. Även om vi inte alltid är stressade. Man ska vara stressad, för det är fint.
Mm. Man ska ha mycket att göra liksom. Man ska vara fullbokad och det ska vara liksom, det ska vara maxat på något sätt.
Ja.
Ja, så kan jag nog verkligen också känna att så här, dels är det miljön att vi så här, det, och sen att vi lever ju, vi påverkas ju väldigt mycket av vårt samhälle förstås. Av vilka vi har kring oss och så här, har man inte andra som softar och så här, går ner och spelar tennis och kompis, men sen är det ju också ett sånt faktum att så här, varför känner man så precis just nu? Natten när vi går in i vintertid, när det spöregnar och ska göra det i 5 dagar framöver och vara så här minusgrader på nätterna. Mm. Alltså det är nu skiten börjar. Det är nu det här mörkret, det är nu man inte kan leva ett spontant liv när man bara så här lite spontant glider iväg och gör något mysigt på morgonen, typ går och tar en fika. Det går ju inte.
Nej.
För nu har locket lagts över Sverige. nu är det inomhusliv som väntar och nu är det så här sjukdomar utav helvete och liksom det ska ligga och snoras och Lollo kräktes, han var den första här nu som fick någon form av åkomma och någon liten vinterkräkis då.
Mm, mysigt.
Och då är det ju inte liksom att man kan komma igång igen så att säga efter 24 glada timmar, utan nu är det 48 timmar eftersom alltså, man, det, nu är det liksom, blir man sjuk nu, då är det ju, då ska man ju vara hemma och vara symptomfri och hela den baletten. Så det är fängelse som väntar. Jag känner mig inte så peppad. Men hur som helst, för att återanknyta till både din och min spaning, så ligger det ju någonting väldigt intressant i det, tycker jag, med anknytningen. För jag också läste då, inte helt osökt, du vet när man får upp någonting och börjar fundera över något. Så jag är också med, jag har blivit addad av någon i förskoleupproret på Facebook.
Mm-hmm.
Det är ju en grupp med förskolepedagoger som kämpar för att dels mindre barngrupper, dels högre lön och dels liksom för att få sitt yrke lite mer, få en lite högre status på det helt enkelt. Mm. Vilket ju de absolut förtjänar. Men det uppstod en diskussion här på exakt samma tema. Att det var någon där inne, jag vet inte om det var någon pedagog eller om det var bara någon random kvinna som just så här pinpointade så här, varför lämnar man sitt barn till förskolan när man är ledig själv?
Mm.
Och då var det ett gäng pedagoger som var så här, eller typ när man är arbetslös eller när man är sjukskriven för något enklare så här, kan man inte passa på då liksom vara med sitt barn? Och då skrev någon pedagog så här, är ni helt sjuka i huvudet? Har ni inte fattat någonting? Liksom, hela det här upproret går ut på att så här, vår verksamhet är viktig. Vi är en skolförberedande instans. Mm. Vi håller på med pedagogisk omsorg här. Vi är inte någon jäkla förvaring av barn, om ni trodde det. Utan det är väldigt viktigt att barnet får komma till förskolan. Och då kände jag någonstans så här, fast hej, 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 hold your horses. Så här, jo, jag kan absolut att hänga med på att det är jätteviktigt för barn som är kanske 5 år eller 4-5 år då, med pedagogisk liksom skolliknande verksamhet att börja så här, lära sig saker. Men alltså, kom igen, för en 1,5-åring. Nej, jag skulle faktiskt inte säga att pedagogisk, alltså pedagogik på förskola är för en 1,5-åring nödvändig.
Nej, men jag vill...
Utan, och då är det också så här, jag tycker också, varför ska man, så här, är vi förvaring bara? Vad är det för fel på att statushöja personer som är omsorgsfulla? Om jag fick välja en person som ska ha hand om min 1,5-åring eller 2-åring, tror jag väljer en superintellektuell pedagog eller bara en snäll tant?
Ja.
En snäll tant förstås, och den snälla tanten vill jag ge dubbelt så hög lön. För att vara en snäll tant som är omsorgsfull, som kan verkligen så här, gå in i omsorgsbiten. Det är samma sak på hemtjänsten. Alltså, det skulle inte funka om alla som jobbade i hemtjänsten skulle tycka att de hade liksom något läkar... Alltså, förstår du vad jag menar? Att det finns olika roller. Jag tycker inte man ska pissa på omsorgspersonal på det sättet. Så här, nej, det vill man inte vara. Att liksom ta hand om, byta blöjor, smörja in fötter, allt det är så här trash typ. För det tycker inte jag att det är. Det är också en konst att kunna vara omsorgsfull, kärleksfull.
Ja.
Att anknyta till barn som inte är ens egna. Att få barn som inte är ens egna att känna sig trygga, sedda, hörda och framförallt tröstade när man är så där liten. Det är liksom, det tycker jag är en konst.
Men jag tycker att så här, vi har liksom blandat ihop allting, känner jag. För att nu är ju liksom lagstadgat att man måste gå i skolan för man är 6 år. Och nu har ju Glenn sin motion om att även förskolan ska bli lagstadgad.
Och då, så att barn måste gå på förskolan. Kom igen. Nej, men då flyttar jag till USA faktiskt.
Nej, men jag känner också så här, jag förstår att man vill liksom höja statusen på så här kvinnojobb. Men samtidigt, om vi tänker på socialdemokratin som har liksom ockuperat Sverige under 58 långa år innan vi fick liksom en blå regering. De har ju verkligen så här hånglat upp och gått hand i hand med kvinnorörelsen. Och så här, jag menar, ropen ska alla, dag hem åt alla, hit och dit. Det finaste man kunde göra var att tänka på sig själv och jobba.
Mm.
Men tänker jag så, om man tänker till lite precis som du säger, jag har inget behov av ens att Bobo ska komma till skolan och liksom ha läxa och engelska. Jag vill att de så länge som möjligt ska få leva det lilla livet. Nära människor som ger dem trygghet, nära människor som inte direkt så här påpekar eller så här indoktrinerar dem att de måste prestera saker. Jag känner så här, herregud, jag berättade ju för dig att jag tycker det var så stor skillnad bara från när Dante och Igor som är 14 började 6 år mot nu. Jag kände mig som en liksom ganska saggig pedagogisk mamma som inte hade förberett Bobo alls för det här. Jag tänkte så här, det blir en förlängning av förskolan och de kommer sjunga lite och leka lite och lära sig lite liksom siffror. Supernaivt av mig, men det här var ju liksom hårt drillad American way. Så här, första läxorna har vi redan betat av och det är engelska och det är så här, wow. Och då känner jag lite så här, jag förstår att man måste höja statusen på kvinnoyrken, men jag undrar så här, vad är det liksom för fel på det här lilla livet?
Ja, och varför ska det vara mindre värt? Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, alltså jag tycker liksom att sen måste vi intellektualisera omsorgsyrket. Mm. Räcker inte med att vi höjer statusen på det? Att vara en, alltså det finns alltså omsorgsyrken som hemtjänst och kanske fritidspedagog också, att man ser till att skapa en meningsfull sysselsättning hos barn som inte går i skolan heller. Mm. Alltså fritidspedagoger. Det finns ju en rad omsorgsyrken som jag tycker inte att man behöver intellektualisera dem, eller att de ska vara yrken som man ska ha högskoleexamen. För det var ju där det hände någonting. Mm. När förskollärare, alltså man kunde läsa på högskolenivå till förskollärare. Innan dess var väl alla i stort sett, kanske någon hade läst några poäng pedagogik, men de flesta hade väl läst vård och omsorg. Jag vet inte exakt vad det var för... Det kanske fanns någon förskollärare eller någon typ av pedagogiskt utbildad personal. Men alla andra var ju mer omsorgspersoner som hade gått vård och omsorg typ. Eller barnskötarlinjen.
Men det
betingar ju inte en särskilt hög lön. Jag kan verkligen förstå att det blir en kvinnofälla att liksom jobba heltid i ett jävligt tungt yrke och få skit för det och låg lön. Mm. Så ska det naturligtvis inte vara, utan det är vår resursfördelning liksom. Men måste man kräva en högre lön och måste synen på barnets behov förändras bara för att vi ska höja yrkesstatusen för förskolläraren? Mm. Det är det jag inte får ihop riktigt. För barn är ju fortfarande, 1,5-åringar är fortfarande 1,5-åringar som liksom behöver en kram snarare än...
Nej, men lagstadgad förskola för, liksom, för 2-åringar. För då säger de här socialdemokratiska supertopparna att så här, vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. Men det jag tror är att där allting har gått snett och där vi kanske ändå måste gå tillbaka till så här, inte sandlådan utan kanske potatisåkern, är ju att så här, jämlikt är ju inte alltid samma sak som att vi alltid måste vara lika. Sen behöver vi inte gegga in oss i så här, biologiska olikheter hit och dit. Men bara det där att min kompis sa när vi skulle börja packa alla bilar och åka hem i spöregnet där i Tärnsjö utanför Gävle, och hon sa så här, vad fan? De brukar alltid vara så här, hon tog in barnen i bilen och han packade bilarna. Och nu var det liksom 50 gånger som hon fattade vad fan var det som liksom stod i vägen för att hon skulle kunna stänga den jävla bakluckan. Och då sa hon lite så här, ja, det var ju lite mysigt om han var här nu och bara packade bilen i alla fall. Och det blev liksom, även om det var en banal, liksom, ett banalt exempel, så ligger någonting i det där att socialdemokratin och kvinnorörelsen har gjort fantastiska saker liksom för Sverige. Men det känns som så här, kan vi inte vila lite i att barn, att förskolan eller 6 år eller alltså det som nu socialdemokratin i alla år har problemat för, det kanske inte alltid passar alla bäst. Det kanske inte alltid är det bästa alternativet. Det kanske också finns
alternativ. Ja. Det är väl det som är härligt nu, tänker jag, att det finns många fler alternativ än det gjorde kanske när vi var små. Mm, mm. Jag gick ju inte på dagis, eller dagis som heter det. Man får inte säga det heller. Det är, det är också en revolution i förskoleupproret. Man går på föris nu. Man är på en förskola. Det är så otroligt viktigt att det här är en skolliknande institution och inte ett daghem, det vill säga en miljö som ska efterlikna hemmiljö. Jag tycker det är helt galet. Jag vill att mina små barn, om jag nu ska lämna dem på en förskola. Jag vill hellre ha tillbaka daghemmet. Att det ska vara som ett hemliknande, mysigt, omsorgsfullt ställe med snälla tanter.
Ja.
Kanske är superprovokativ, men det vill jag. Hellre än att det ska vara någon högutbildad pedagog där. Ja, jag kommer säkert få det nu, men då får jag få det, för jag står för det.
Men ärligt talat, om du minns din barndom. Jag gick ju några år på förskola, sen var mamma hemma och sen var hon dagmamma. Alltså, det var lite hit och dit och fram och tillbaka. Jag minns fortfarande min förskollärare i Falun, Britt, som umgicks med mamma och vi åkte dit på helgerna och... Jag minns ingenting av någon pedagogik överhuvudtaget. Jag minns bara deras omsorg om mig.
Jag gick ju det var ju någon slags förskola, eller lekskola. Och det var när man var 5 och 6 år, istället för 6 år. Och när man var 5 år. Och då, när man inte gick på dagis då, så gick man på lekis. Och lekis var ju då från 8 på morgonen till 11, till innan lunch. Och sen kom den eftermiddagsgrupp som kom efter lunch och gick fram till 4. Så vi gick då 8 till 11 och sen gick vi hem till en dagmamma som hette Tampe. Som, alltså det var ju ingen pedagogik whatsoever, utan det enda vi gjorde var så här, käka falukorvsmackor och var ute i skogen med henne.
Mm.
Gick på långa promenader med hennes hund Soraya.
Ja, det är väl det du minns.
Mm, det var typ, och så lekte vi bara med alla kompisar där.
Mm.
Och jag säger inte att det är dåligt, för jag har ju haft alla mina 4 barn på förskola från att de har varit mellan 1 och 2 år och alla börjat. Jag har försökt ha dem korta dagar av just det skälet att det har varit stora grupper och en form av liksom otrygghet i att det kom in det här inslaget också att säga nej, vi vill inte att de knyter an till en speciell pedagog. När Olga var liten så fick hon fick Lotta, det var hennes pedagog. Det var hon som skötte inskolningen och sen var det liksom Olgas trygga. Det var den personen som man lämnade till på morgonen och som oftast man hämtade hos. Det var liksom, hon hade ansvar då för 3 barn tror jag, eller 4.
Mm.
Men sen tog de bort det där, för då skulle inte barnen få knyta an till någon. För det skulle ju komma in vikarier, och de slutar ju, och de blir ju mammalediga, och det blir så rörigt. Så att barnen skulle inte få knyta an. Så varje morgon, kommer du ihåg det på Mosebacke förskola, att det var så här. Och sen, jag kommer ihåg att jag var så här, nej, men nu tar jag dig, Mona.
Mm.
Du måste sitta här och vinka med Igor, för han klarar inte av att bli lämnad. Han var 4 när han började på Mosebacke förskola, som för övrigt var en jättebra förskola. Men just den grejen, att så här, nej, men han behöver en och samma person som tar emot honom och ser honom. En trygg person. Och det fick jag liksom så här, jag fick typ kidnappa henne för att göra det. Och liksom blev lite så här, hon gick ju med, det var inga konstigheter, men just att så här, de hade en uttalad sån modell.
Mm.
Och det var det ju på Los förskola sen. De var liksom på alla föräldramöten och sa, vi vill inte att de här ska knyta an, utan det ska gå bra med alla. Jo, men det gör ju inte det för barn. De har ju de knyter an mer eller mindre till en person. Och de behöver det. Jag tror att det ligger biologiskt i oss. Och de barn som inte gör det, som är obesvärliga, som man kan lämna till vem som helst, de har ju en störd anknytning.
Ja, det är väl klart.
Det är faktiskt så sorgligt. Det kan ju vi tycka är skitskönt, men den är störd. Tyvärr, och det kommer kanske borga för att man har jättesvårt för relationer eller att känna sig älskad, som Nina Einhorn då så klokt har liksom spottat.
Mm.
Varför känner jag mig som en ensam öde ö? Liksom? Varför har jag så svårt att bilda par och knyta an och känna mig sedd och älskad? Och varför är jag så rädd för att bli övergiven? Liksom? Jag tror att det är skitviktigt.
Men jag tänker också att jag pratade om det där, jag gick till en hypnotisör när jag vill säga, men psykologi.
Hypnosterapeuten.
Och för att jag kände att det är någonting i min kropp som alltid är, liksom, blir ett svart mörker som förlamar mig varje gång jag inte är i grupp. Jag klarar mig liksom så jävla dåligt utan flocken att flocken kan vara den sämsta jävla gamflocken. vad heter han i Disney? Hafar. Hafar. Elaka lejonet, skabblejonet. Jag menar att det har varit så alltid. Men det har varit, det vet ju du också, att jag kan vara liksom i vilka relationer som helst. Bara inte jag känner mig rädd att jag ska bli övergiven eller behöva överge flocken. Och då kom jag dit och ja... Det var inte så här, man tror ju så här, nu är du en groda, låtsas vara en kanin. Men man blir ju som förlamad i kroppen. Det är som att någon liksom trycker på någon, att man ger en så 633 valium. Och så här, men man är ändå klar i hjärnan. Det är väldigt, 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 väldigt intressant liksom. Men då är just den där grejen med att jag då faktiskt fick ligga så här, 6 veckor, 5 eller 6 veckor ensam i en liten kuvös. Ja, men som vi pratade om. Och när hon bara... sa till mig, så här, du har inte varit oönskad för det, utan du har varit älskad. Och det är lite som det är så här, hur många ungar har varit planerade liksom? Jag har liksom hakat mig fast vid det här, så här, det här mörkret och att jag då inte var planerad. Men ärligt talat, jag har ju en unge som är planerad, du har väl ingen, kan jag tänka mig. Det är så här, så det är bara så här, du blev älskad över allt annat, nej men fan, du var inte planerad liksom. Men att sådana små insikter ändå, så att man i alla fall är medveten om varför det finns en känsla i kroppen som gör att man tar till ett överjag eller inte kan lita på folk eller våga älska. Och jag har en kompis som är tillsammans med en kille som lämnade henne just på grund av att han sa så här, nej, jag pallar inte längre. Du måste våga älska. Du kan inte bara så här säkra upp och vara coola bruden och självständig. Jag vill att liksom det ska vara på liv och död. Jag vill att vi ska älska varandra till... på djupet. Och hon kunde inte det. Och hon blev så chockad när hon blev lämnad. Hon liksom, hon förstod inte. Hon tyckte de hade världens bästa relation. Och med barnen hit och dit. Och han var så här, nej, jag vill vara med någon som så här, vågar förlora någonting. Vågar satsa.
Mm, och som så här, går under om det skulle vara tal om att göra slut. Och det där kan jag märka hos mig själv också. Mm. Jag är så här, men gud. Vad skönt att jag är en självständig person. Mm. Och vi premierar ju väldigt mycket självständighet hos våra barn också.
Ja.
Barn som är så här, som sagt inte är lätta att lämna på dagis. Eller barn som är svåra och som inte kan sova ensamma i sängar. Och det är så här, var kan inte sova själv?
Mm. Var kan då kommer inte, känna sig oroliga, osäkra när de växer upp. Det är som trygghet. Men varför då? Alltså, skönt, det har aldrig varit så innan. Ingen har någonsin lämnat ett barn.
Det är också framförallt att det är så hög status att ha ett självständigt barn. Mm. Att då har man liksom lyckats som förälder att göra dem självständiga. Mm. Och det tänker jag är så här...
aldrig lyckats med.
Kanske att man borde fråga sig själv lite grann varför man tycker det. Mm. För att det är enklare förstås. Det finns ingen annan anledning. Och det är samma sak när det gäller kärleksrelationer också. Mm. Att ju mer självständig man är, desto mindre... risker behöver man ta. Då är det så här, men dra då, jag behöver inte dig. Jag klarar mig själv. Så är det ju. Och det passar ju ganska bra i ett kapitalistiskt samhälle där man ser också relationer som en handelsvara. Att man byter upp sig eller byter ner sig när det inte passar längre.
Mm, mm.
Och att så här, nej men nu vart det lite jobbigt. Det vill jag inte ha. Jag vill ha det kul. Jag vill ha det underbart. Jag vill ha en sån. Mm. Såna kvalituttor liksom. Medans i äldre generationer så tror jag man... alltså det fanns ju inte på världskartan liksom.
Mm.
Jag menar att jag vill inte dra det så långt att jag tycker att vi ska gå tillbaka till någon slags 1800-tals resonemang om... men däremot så tänker jag ändå så här... det är återigen intressant att återgå till tanken på att vi är djur och att vi har instinkter och vi har behov eller needs... mm. Som jag tror vi behöver tillfredsställa hos framförallt små barn. Sen ju äldre vi blir, desto mer kultiverade blir vi och kan börja välja själva liksom, hur vi ska svara på våra instinkter och behov. Mm. Men för små barn så tror jag att det är extremt stressande att gå emot deras instinktiva behov faktiskt.
Mm.
Typ att bli lämnade till okänd människa när de är 1,5 år till svensk förskola. Ja. 60 timmar i veckan.
Mm.
Alla dagar om året. För att man vill ha lite egen tid.
Ja, men nu måste vi ju då ändå återgå till På spåret. Du har ju varit tillbaka. Du får ju inte prata någonting om utgången. ja. Men ja, vad gick snacket där?
Rektor Hamid blev ju då ersatt av Nordegren och Epstein till mitt förtret.
Jävla mardröm alltså.
Ja, sån mardröm faktiskt måste jag säga.
Bara man hör deras namn så, så här, krackelerar man ju i typ intellektuell ångest. Ja,
ja men precis. Jag körde typ en skriet när jag fick samtalet. Att så här, det blir dina nya motståndare, Nordegren och Epstein. Jätteroligt. Men sen piggar man ju på sig där och börjar inse att så här, man kanske ändå har någon slags övertag. De är ju ändå lite äldre, de är ju typ i Pluras generation båda två. Och jag menar, och sen var det någon som sa så här, men de var jättedåliga när de var med. De var inte så bra faktiskt. De är inte så snabba och så. Och då fick, återfick man ju hoppet. Och så var man där och det här var ju då, fick man ju träffa hela På spåret-redaktionen och de har ju aldrig någonsin tidigare varit med om något dylikt. Nej. Så de var ju liksom i chock och trauma och ja, de var så lyckliga över att de hade fått ihop det här och att Nordegren och Epstein steppade in och tog plats då i en kupé där så att vi kunde få genomföra två nya inspelningsdagar. Och utan att säga för mycket så kommer i alla fall inte göra bort mig, tror jag.
Nej. Men ja. Kände du att du typ hade liksom vant dig lite? Kände du att du hade lite mer skills när du kom dit?
Jo, men det måste jag säga. Men jag tänkte, alltså,
du var erfaren. En grej som man...
jag var erfaren, jag var där mycket. Nej, men en grej som jag ändå blev lite förvånad över, och det framgår ju inte när man ser På spåret på tv, det är att man har ju väldigt mycket längre tid på sig att svara. Alltså de... Det är ju liksom, det filmas runt. Och sen när det är de här musikfrågorna, då är det liksom ett liveband. Och de spelar ju inte låten bara en gång, för de måste ju filma i olika vinklar. Så de spelar ju den två gånger, så har man lite tid att resonera. Och, alltså det är mycket mer tid. Så att så jäkla falt är det inte. Men jag menar, det är ju lika fullt vidrigt när det kommer frågor som man bara, där det är helt svart. Mm. När man vet att så här, men jag har ingen fucking jävla aning. Vi får hitta på något.
Ja. Nej, och det är också liksom, det är en obehaglig känsla. Den strider mot ens natur, när man inte... Ah. Man kan sitta där i 200 år. Man kommer aldrig ha en jävla aning ändå.
Det är ingen roll. Hjärnan har inte noterat någon jävla revolution i Prag. Den har aldrig någonsin hört talas om någon revolution i Prag. Så man kommer liksom inte kunna gräva fram det, hur många associationer man än får eller liksom så. Det är vidrigt, men roligt också. Och det var härligt att bara få rätta till det här. Och jag tror att det kommer bli en skitbra säsong.
Mm.
Faktiskt. Och sen hann jag också. För jag lovade ju både dig och våra kära lyssnare en recension på Samtycket. Vanessa Springora. Och jag har läst ut den nu. Och jag ska göra en kort, snabb och vass recension av den här boken. Och jag vill börja med att säga, gå raka spåret och köp den bara. Du behöver inte göra det, för du ska få min.
Nej, jag har redan beställt den.
Du har den?
Jag kunde inte hålla mig. Jag tänkte, det kanske
men det här är
när vi träffas.
Mm. Dels, det här är en bok som jobbar på flera nivåer. Och det älskar jag. Alltså att både få... Alltså det här är en självbiografisk bok. Och det är ju en liten trend vi kan se bokåret 2020. Vi har Åsa Linderborg, vi har Claes Östergren, vi har... vad heter han? Runar Sørgaard. Det kanske han inte heter längre. Det kommer massor med självbiografier, dagböcker, självbiografiska verk helt enkelt. Frida Boisen och sådär. Och det här är ju ofta väldigt lästa och älskade böcker. Det är en genre som går hem i stugorna. Speciellt om man har liksom en, vad ska man säga, någonting saftigt bakåt. Och problemet med biografier, det är att de kan vara riktigt jävla kackigt skrivna.
Mm.
Och att man kan använda då sin barndomssår på ett, vad ska man säga, lite snaskigt sätt. Så att man till slut blir så här, åh gud, hur kan man verkligen använda en livshistoria på det här sättet? Det är för mycket offerkofta på, det är för mycket sympati, det är för mycket liksom så här, du förstår vad jag menar.
Ja.
När hela huvudpersonen, författaren, drar på sig en blöt stor offerkofta och hänger ut liksom olika typer av då släktingar kanske, eller
fruar,
andra personer.
Men ja. Runars bok då, har du hört vad den heter? Eller?
Ja,
Gud gav oss 10 bud, jag har brutit bud. Mot 9 av dem.
Ja. Jag läste att Carola har avbytat läsaren och att det räckte att hon fick 10 år av sitt liv förstörda av den här personen, så hon vill liksom inte ens läsa.
Nej, skiten. Nej.
Men Vanessa Springoras bok, tillhör inte kategorin sliskig offerkofta. Utan det här tillhör kategorin självbiografier som håller extremt hög stilistisk klass. Mm. Alltså litterär verkshöjden är en 10 av 10 skulle jag säga.
Mm. Fan
vad härligt. Så bara det, så oavsett om det inte hade varit hon, alltså en verklig sanningsenlig historia, mm, så hade den här boken varit fantastisk. Alltså hennes språk är som en så här, nu ska jag använda ett för mig slitet uttryck, men en porlande fjällbäck. Alltså någonting som är så här glasklart, knivskarpt, när det bara så här... Det, ja, men jag använder... Så fort jag läser riktigt bra text så får jag... Jag tycker att Linda Skugge har ett sånt språk.
Mm.
Det är bara skär rakt igenom en, fast på ett härligt sätt, om du förstår. Det landar liksom... det är aldrig så här inlindat. Det är glasklart, är det. Samtidigt så är det väldigt poetiskt. Så den håller en väldigt hög klass rent litterärt. Och det är en fröjd att läsa den från början till slut. Man vill inte sluta, det är som bara äta någon, det är som äta väldigt goda ord. Och sen är ju den här historien också så jävla viktig. För att hon får ju oss som läser att förstå vad grooming är.
Mm.
Och hon... Jag älskar att hon gör... Både offret och förövaren komplexa. För människor är komplexa. Och det är också trött på att man är antingen bara ond eller bara god.
Mm.
Men hon beskriver den här relationen. Alltså, kortfattat, vi har ju pratat om det här förut. Men för nytillkomna lyssnare så handlar det här alltså om en kvinna. Vanessa Springora, som när hon är 13 år blir förförd av huvud.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Person, eller huvudperson B då i den här boken, som kallas för G. Och det här är en fransk väldigt, väldigt känd författare som vid det här laget då är över 50 år. Och hela hans litterära skatt innehåller olika typer av dagböcker och andra typer av essäer där han försvarar och... Vad ska man säga? Alltså han både försvarar och så här lägger fram, inte pedofili, utan han är ju besatt av, det har ju vi varit inne på sjukt mycket i våra senaste poddar, teen sex.
Mm.
Han är besatt av så här, barn som är mellan 11 och 16 år gamla. Han kallar den här gruppen av barn för det tredje könet, och han har till och med skrivit en bok som heter De under 16. Mm.
Så fräscht.
Mm, superfräscht snubbe. Och han använde liksom historien, romarna, olika adelsmänniskor, olika kända filosofer. Och för att då förklara varför
han vill stärka sin tes om att så här, det är naturligt att män ligger med barn.
Det här är helt naturligt. Ja, det är inga konstigheter. Nej. Det här har man gjort i alla tider. Precis. Det här är underbart. Mm. Och han tillhör ju också den här franska vänster 68-rörelsen. Mm. Där då Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, ja, men Bourdieu, ett gäng liksom så här franska filosofer och författare, intellektuell elit, de gick ju bräschen för den rörelsen. Och den handlade ju väldigt mycket om frihet.
Mm.
Och både liksom Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir skrev ju på något jävla så här,
manifest.
Ja, men något uppror, ja, något manifest där liksom barn skulle ha rätt att själva bestämma. Alltså man skulle inte ha någon åldersgräns för barn som hade sex. Man skulle få ha det med vem man ville. Och då måste man ändå förstå bakgrunden till det här. För det här tycker man ju helt sinnessjukt när man läser om det, bara taget ur sitt sammanhang. Men bakgrunden är ju att katolska kyrkan har liksom inte velat att människor ska ha sex överhuvudtaget i stort sett. Och man ska bara få ha sex inom äktenskapet. Och det här har ju avspeglats i lagar runt om i hela Europa liksom, fram tills på 1900-talet. Liksom. Sex utanför äktenskapet har ju bestraffats med liksom, fängelse, horpall, alltså hela, you name it.
Man har ju inte ens fått skilja sig. Det har kunnat ta så här, 10 år innan en skilsmässa gått igenom, om den ens har gått igenom. Så de har fortsatt varit gifta då. Sen så har till exempel
och så är det älskarinnor. Ja.
Ja. Nej, men galenskap.
Ja, men liksom, det här har varit galenskap, så man kan ju verkligen förstå att de har velat göra uppror. Sen har de också, vill de ju förhöja barnets position. Att barn också har rätt att välja. Barn ska också ha rätt till sin egen frihet. Barn ska också ha rätt till sin egen sexualitet och så vidare och så vidare. Så de hade ju stora filosofiska idéer om barn som var ganska, eller som var väldigt fina på den tiden när man slog barn. Och så här, franskt skolsystem är ju vidrigt. Det är liksom penalism som råder hela vägen fram till nu. Liksom, fransk skola är ju så här, har ju bestått av liksom kränkningar, ställa barn i hörn och sätta på dem dumstrut. Typ.
Mm.
Fram tills också, relativt nyligen.
Mm.
Och aga är ju inte förbjudet i Frankrike och så. Så att, liksom, det var bakgrunden. Man ville att barn skulle få välja. Så det var ju på rad en massa andra punkter också som man ville ge barn högre status. Och däribland då att nej, de har rätt att få vistas med vuxna och ha sex med dem om de vill.
Mm.
Typ. Jätteknasigt resonemang.
Mm.
Men kanske lite mer förståeligt om man har bakgrunden. Men den här boken i alla fall, den startar ju i att hon, man förstår att det här är ett trasigt barn, för att hennes pappa, alltså hon växer upp i en familj där mamman och pappan bråkar jättemycket, hon är enda barnet och pappan är liksom pedant, våldsam, och sen lämnar han mamman och låter barnet, det här flickan då, växa upp med sin mamma, och så är han ju väldigt frånvarande under den här flickans liv och ofta så här, det enda han premierar henne för är prestationer också. Så hon växer upp med en så här, med daddy issues kan man lugnt säga, och vill bli älskad och sedd. Och när hon får uppmärksamhet och blir sedd av den här då 50-plus författaren från fransk kulturelit, så blir hon helt berusad av det. Så hon blir ju alltså spritt språngande galen i honom. Hon blir så förälskad, förförd, hänförd, hon bara exploderar av liksom stolthet, så mycket känslor. Och allt det här är hon också öppen med, vilket är ju så här sjukt intressant att ta del av. Att man kan verkligen förstå någon som är 14 år och har big daddy issues och också lever i tron om att man är ful, som många gör i den åldern. Att man är, det är något fel på ens kropp,
för
man är
liksom inte
snygg, man är för smal, man är för tjock, man är för liksom
små bröst,
man har
inga tuttar,
ja. Det är det ena med det femte, det är fel på en helt enkelt liksom. Och när då en vuxen människa bekräftar för en att nej, du är helt perfekt, du är liksom, du är en ängel, du är för bra för att vara sann typ. Alltså det blir man berusad av i den åldern, i en väldigt känslig ålder.
Även när man är 45. Ja, men du förstår vad jag menar. Det är ju en känsla av att bli satt på pedestal. Det har vi båda blivit av diverse män.
Ja.
Och sen när man blir nedputtad därifrån, det gör ju ont.
Men det som också är intressant, så det här är sjukt intressant att förstå hur grooming funkar och hur förstå också att så här, barn som är redan utsatta innan också som bär runt på olika typer av trauman är ju, de är lätta offer för det här. Och det är oftast så det ser ut med barn som blir utsatta för övergrepp, att det är barn som redan innan är trasiga på ett eller annat sätt. Så det är sjukt intressant, men sen är det, tycker jag, den mest intressanta aspekten, det är att hon lever ju då i den här relationen. Det är liksom att vuxenvärlden skiter ju fullständigt i det här. De låter henne, och mamman, apropå det vi pratade om förra gången, mamman ger ju sitt godkännande och liksom till den här relationen. Så hon bor ju med honom på ett hotell, trots att så här, det finns flera då i det dolda som anmäler honom, så att polisen är efter dem lite grann och hon får ljuga och åt honom. Och, men sen vistas de ju ändå på så här middagar, hon går med honom på olika tillställningar, de går ute på bistroer, de vistas och går hand i hand på stan. Liksom. Och under den här tiden så mår hon ju inte dåligt. Men sen när hon börjar bli för gammal för honom, det vill säga när hon är 15,
nej,
snart 16, du vet, då är hon för gammal. Då måste han byta ut henne liksom. Och det är då, alltså det är så jävla vedvärdigt. Så att dels får hon ju då känna på den här känslan av att bli då förskjuten och övergiven liksom, när hon har varit så extremt upphöjd. Och när hon också börjar inse, när livet börjar komma i kappen, att hon har liksom ägnat 2 år av sitt liv åt att hänge sig åt en pedofil som det enda han var intresserad av var hennes kropp. Liksom. Hennes ett barnkropp.
Ja, precis.
Ett barnkropp. Liksom. Ja. Och så här, skammen i det, och också omgivningens skambeläggande av henne.
Mm, det var hennes fel.
Ja, det var hennes fel. Hon bjöd in till det. Hon var ju liksom head over heels förälskad. Hon gick runt där och kände sig liksom supermaxad och väldigt så här utvald, och fick en väldigt starkt självkänsla både utåt också. Att liksom så här, fick ett självförtroende av det där. Och sen när hon blev dumpad så känner hon sig så jävla, alltså som en sån loser liksom. Och omgivningen hugger ju på det förstås. Så att så här, ja, det är du som har knullat med den där gubben. Fräscht liksom.
Då får hon ändå äta upp det, sen vilket våldtäktsoffer som helst.
Ja, nej, men det är så jävla vidrigt. Men sen också att så här, till en början så mår inte hon dåligt av det här. Utan traumat ger sig till känna så långt senare.
Mm.
Det är också en sjukt spännande att man tror att någon är så här, oj, nu blev du våldtagen, oj, då får du ditt traumaupplevelse, den är här. Nej, den kanske kommer så här 15 år senare.
Såklart.
Och så är det ju för henne att så här, hon mår ju som allra, allra sämst när hon är så här 25 och ska börja förväntas skaffa barn och familj och gå in i en relation, för att hon fattar att hon är så här, hela hennes sexualitet är ju för det första också kidnappad av att hennes första sexuella möten har ju bestått av att hon har knullat med en 50-åring.
Mm.
Så att hur ska hon någonsin kunna så här gå igång på någonting annat? Alltså för det var inte så att hon inte fick orgasm när hon låg med honom. Det var inte så att hon inte njöt av det här sexet som hon hade. Tvärtom, men hon får ju liksom en sexuell karta som är helt skev.
Ja.
Så det är också så fruktansvärt spännande med den här boken. Och man ställer sig, man tänker så här, men det här är ju väldigt, väldigt extraordinärt, och finns det någon igenkänning eller allmän giltighet i den här boken? Alltså jag brukar tänka att så här, en skicklig författare lyckas göra även ett väldigt smalt ämne till någonting allmängiltigt, och det gör hon. Alltså det här är ju någonting som, det är väldigt få personer som har liksom blivit uppraggade av någon fransk jävla intellektuell superförfattare som är 50 plus när man är 14. Men ändå så tror jag att varenda käft, inklusive män, kan känna igen sig. För man får så jävla mycket tankar om sin egen sexualitet. Vad var det som egentligen, alltså grundade, vem skrev den sexuella kartan åt mig? Vad är det som gör att jag liksom gillar en viss typ av sex eller inte? Och den är på så många plan, i så många dimensioner, viktig bok.
Mm.
Läs den, säger jag bara. Jag kommer lägga upp den. Och nu kommer ytterligare en nyhet.
Nej.
Vi har ett Instagramkonto, Ann.
Har vi?
Vårt Instagramkonto heter Inte din morsa. Och nu går ni som lyssnar in och följer det pronto. Det är ett öppet konto. Och där kommer vi lägga upp alla böcker som vi läser. Alltså titlarna, var ni kan köpa dem, länkar.
Och en liten recension.
En liten, det vet jag inte om vi kommer orka skriva. Max 3 meningar.
Ja, men det är en liten recension.
Vi kan skriva att det är, hur många plus den är, kan vi göra. Och sen kan man, du kan få skriva hur mycket du vill. Men Vi har ju ändå recenserat den här i podden. Men i alla fall så att ni kommer ihåg. För det är lätt när man namedroppar så här i en podd och så glömmer ni bort. Men där finns de, alla böckerna som vi älskar.
Sen, annat kanske. Underbart, vad duktig du är. Jag vill också lägga till en grej innan vi slutar. Det är ju inte bara män som grommar. Det var så sjukt. Jag sitter alltså på en lunch med en killkompis. Och så börjar jag prata om den här boken. Han säger så här, ja, jag hade ju också ihop det med en kvinna när jag var 12-16. Jag bara, vad, det har jag ju sagt till dig massa gånger, vi har ju pratat om det. Jag säger, nej. Då har han liksom, de har träffats genom någon form av idrotts, liksom, skola, prestation. Han hämtar hennes barn på skolan, han är där hemma. Hennes man blir misstänksam och svartsjuk och de bara blånekar. Och så väntar de med, liksom, han kanske är lite ung då, tycker båda två. Så de börjar liksom ha sex typ när han är så här, men inte vet jag, 14. Och sen så liksom knullar de på där under så här 4-5 år.
Mm.
Ja, så att, och du vet, jag ser hans ansikte. Jag bara, det här är helt absurd. Jag vill ju typ anmäla henne nu. Hon utnyttjade ju verkligen dig. Och du vet, jag bara ser så här, mina egna, bara, jag ser Dante, han är 14. Då skulle, nej, du vet, det är så äckligt. Och hon, det här är ju länge sedan, så man ska också se att det är klart att det har hänt någonting. Jag tänkte bara, när jag åkte med min kille Colton som var 19 och jag hade gått ut nian. Och han liksom lackade ut på mig där för att han blev svartsjuk eller något när vi var i Torrevieja. Och tog bilen och drog. Där stod jag så här, 14 kilo gammal, utan körkort, utan mobiltelefon. Det är liksom inte så stor skillnad, och det var ingenting som min mamma reflekterade över. Att jag skulle skickas iväg dit med honom. Och kastas typ på den. Och det är också så här, jag ville ju det. Jag var ju kär och de tyckte han var härlig. Och sen visade det sig att liksom, det funkar ju inte. Men du vet, det liksom pågår. Det är ju väldigt så här, att, som vi pratade
innan. Men apropå, det är någonting väldigt paradoxalt. För våra föräldrar, de lyckades på något sätt anknyta, eller många av dem, till oss när vi var bebisar. Men sen när vi var från typ 12 och uppåt, då var det som att säga, nej, men nu är ni klara. Så här, klara er själva. Ja. Ni ligger ner med vem ni vill och göra vad ni vill. Medan vi är typ tvärtom. Vi orkar inte mer om när de är små. Utan då vill vi bunkra in dem på förskola. Och sen när de är från 10 uppåt, då håller vi på och curlar dem till förbannelse tills de är 25. Och då får de flytta hemifrån och liksom.
Det är liksom omvänt. Det är omvänt.
Ja. Det är liksom, det har hänt någonting. Det är spännande.
Ja.
Men ja, med de orden så avrundar vi
den här spännande podden, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Det är så spännande. Alltså, jag vet inte om vi har kommit fram till något egentligen, men vi är saker på spåren.
Hela tiden. Och nästa gång kanske vi har doktorerat.
Ja.
Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Tack.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.